Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och den här morgonen så skulle jag vilja tala om någonting som har rört sig i mina tankar och mitt hjärta. Jag skulle så gärna vilja försöka klargöra ting för syskon som kämpar på den här vandringen vi har att gå här i tiden. Vi konfronteras ju med allting som rör sig och vi som är frälsta har blivit födda på nytt och vi har också en kamp att kämpa här, att hålla oss på vägen, den smala vägen som Jesus har banat. Vi måste ha en nära och tät relation med Jesus Kristus, annars kommer vi inte att komma rätt. Det är oerhört viktigt att vi har en ständig bönegemenskap och en ständig gemenskap med hans ord så att vi kan korrigeras, komma rätt i den här världen och inta så mycket som möjligt utav det han förmedlar till oss och bli fyllda med hans ande. Det är vårt hopp och vår räddning att uppehålla denna gemenskap med honom själv. Nu skulle jag vilja läsa någonting som är väldigt aktuellt i vår tid och som var och en som är kristen kommer i kontakt med och konfronteras med. Vi ska börja att läsa i Uppenbarelseboken 17. Och det vet alla som är hemma i Bibeln vad det kapitlet handlar om. Det står så här från första versen. Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sa: kom hit så ska jag visa dig hur den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten. Hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med och av vilkens otuktsvin jordens inbyggare hava druckit sig druckna. Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn, och det hade sju huvuden och 10 horn. Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor. Och i sin hand hade hon en gyllene kalk full av styggelser och av hennes otukts orenlighet. Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse, det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden. Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade mig storligen när jag såg henne. Det här är ju skökan i Uppenbarelseboken. Och om vi ska läsa vidare i 18 kapitlet där det står så här. Från första versen. Därefter såg jag en annan ängel komma ner från himmelen. Han hade stor makt och jorden upplystes av hans härlighet. Och han ropade med stark röst och sade: fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit. Konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne. Och köpmännen på jorden har skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust. Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: drag ut ifrån henne ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor. Ty hennes synder räcker ända upp till himmelen. Och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar. Vedergäll henne vad hon har gjort. Jag ger henne dubbelt igen för hennes gärningar. Iskänk dubbelt åt henne i den kalk var i hon har iskänkt. Så mycket ära och vällust som hon har berett sig. Så mycket pina och sorg må ni bereda henne. Eftersom hon säger i sitt hjärta: jag tronar så som drottning och sitter icke så som änka. Och aldrig ska jag veta av någon sorg. Därför ska på en och samma dag hennes plågor komma över henne. död och sorg och hungersnöd, och hon ska brännas upp i eld, till stark är Herren Gud, han som har dömt henne. Naturligtvis är det här bildspråk, och vi förstår att denna kvinna har ju från början inte varit en sköka, men hon har blivit en sköka. Hon har bedrivit otukt, och det handlar om att denna kvinna har varit otrogen sin rätta herre. Det är ju det som är en sköka. Det här handlar ju om kristenheten som har blivit någonting helt annat än vad Gud hade tänkt. Ett folk, han vill ju ha ett folk som är rent och obesmittat, ett folk som är troget honom själv. Och därför så säger ju, jag är inte den som kan reda ut fullt ut allt det här, men jag skulle vilja peka på detta med skökan, därför att vad jag har tänkt på, det är hur religiositeten har fördärvat så fruktansvärt mycket bland Guds folk. Och jag tror att det har kommit in via denna sjök och kristendom. Därför att det är ju frågan om ett förhållande till Jesus Kristus som Guds folk ska ha. Men när man då börjar förflytta, vad ska man säga, fokus ifrån sitt eget inre till att handla om yttre ting. Vilket är väldigt vanligt i kristenheten. Att man förflyttar vad som är heligt, vad som är, det förflyttar man utom sig själv, och så får man en religiositet med, där man inte har särskilt nära gemenskap med honom som är vår Herre och Mästare, utan man lägger fokus på yttre ting. Som vi ser ju, den här kvinnan är så fruktansvärt prålig och utsmyckad på utsidan. Men detta, denna kalk som hon har i sin hand, den var ju full med en massa orenhet och styggelser. Och hon är moder till skökorna på jorden. Så vi förstår att det är inte bara en, vad ska man säga, en kyrka eller en del av kristenheten, utan det är flera. Och de har blivit skökor, de också. Det finns döttrar till den här skökan. Men Gud har dömt denna sköka. Och så säger denna röst ifrån himmelen att dra ut ifrån henne, ni mitt folk. Så vi ska verkligen se till att vara utanför allt detta som är falsk religiositet. Eller osund och oren religiositet. Vi ser ju att det hade blivit, det var inte från början, men det hade blivit en boning för onda andar. Onda andar kommer in med sina främmande läror och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Och fåglar är också en bild på läror som kommer in. Som vi såg ju liknelsen, eller vi har sett liknelsen om sådden som såddes. Och en del av denna sådd hamnade på vägen där som människorna går fram. Och dit kom fåglarna och plockade upp kornen. Och livnärde sig på denna sådd. Men de är orena och utnyttjar bara denna sådd för sin egen syfte. Och dessa fåglar har sitt tillhåll i Babylon. Det är så mycket religiöst som har kommit in i kristendomen. Vi ska inte låta oss luras. Det står ju att de har blivit förtrollade av denna kvinna. Hon har gjort de kristna druckna, berusade. Och då är man inte, då kan man inte se klart, då kan man inte bedöma klart vad man har runt sig. Nej, vi måste se till att vara utanför, att inte vi blir besmittade och fördärvade utav denna kvinnas aktivitet. Det är inte lätt i den här tiden att komma rätt, men har vi en nära och god relation till Jesus Kristus, då har vi en oerhörd möjlighet att komma rätt. Och då kan vi också finna gemenskap med dem som på samma sätt håller sig nära Jesus Kristus. För det är ju inte meningen att vi inte ska ha ett tillhåll, alltså en församling. Någonstans där vi kan vara, en gemenskap behöver vi ju. Men det är inte säkert att det är dessa etablerade kyrkor. Därför dessa kyrkor har ju lagt sig till med så mycket. Man har prål, man har högmod, just det här att jag är rik, jag har vunnit rikedomar, jag behöver ingenting, som Laodicea säger. Och där rådde ljumheten. Vi ska inte vara i ett ljumt sammanhang där man är nöjd med sin situation och tycker att man behöver ingenting. Nej, vi ska inte vara där. Vi ska vara där som elden brinner. Där det är varmt och hett och där inget orent kan få plats. På grund av att det blir avslöjat. Det finns sånt ljus där elden brinner så allt som är falskt och orent blir avslöjat. Det är ju så här att om man flyttar allting till utsidan, då kan man bygga upp dels en kyrka, ett kyrkorum som man menar är heligt. Ett kyrkorum är ju inte heligt, utan det är de heliga som samlas som är Guds tempel. Guds tempel är inte kyrkobyggnaden med prål och prakt, utan det är de heliga som är ett tempel. Och det spelar ingen roll var man samlas så. Visst kan man bygga sig en lokal för att ha någonstans att samlas som församling. Men det är inte byggnaden som blir helig för det. Man kan ha regler och man kan skapa regler som inte har förankring i Guds ord. Det finns ju naturligtvis, det är ju väldigt viktigt att det finns en ordning i Guds församling. Så naturligtvis måste vissa regler finnas. Men man får inte förflytta fokus på det som är på utsidan. Det finns ju väldigt etablerade kyrkor som har regler för kläder, klädkod, uppförande, kvinnornas plats i gudstjänstlivet. Det finns många, många sådana regler i olika kyrkor och man tycker att man är den mest heliga av alla när man har sådana fasta regler om saker och ting. Så man tycker att man hittar förankring i Guds ord för. Men om man då har allt detta på utsidan men hjärtat är inte med, då spelar det ingen roll hur det ser ut på utsidan. Jag har sett sådana som verkligen menar sig vara den mest fromma av alla, men där munnen utspyr sånt som verkligen inte är så fromt. Och så har jag sett andra som verkligen inte passar in med sina kläder och sitt uppträdande, men där munnen talar varmt om Jesus och Jesus kärlek, där man upplever att här bor verkligen Jesus i hjärtat och denna kärlek strömmar ut. Och vad är vad då? Jag föredrar det som kommer ur ett varmt och levande hjärta. Sen naturligtvis så ska utsidan hänga med så småningom. I tillväxten och i förståndet så ska man kunna mer och mer förstå hur man ska uppträda också på utsidan. Och i Guds församling så måste det finnas en ordning, naturligtvis. För vi ska inför honom vara rena, obefläckade. Vi kan läsa i första Johannes brev där det står så här. I 5:e kapitlet. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och var och en som älskar honom som födde, han älskar också den som är född av honom. Därför när vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Ty däri består kärleken till Gud att vi håller hans bud, och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen, och detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Vilken annan kan övervinna världen än den som tror att Jesus är Guds son? Här ser vi att det som är fött av Gud, det finns tecken på det. Och då vill man hålla hans bud, och det innebär ju inte en svårt, en massa regler som är tunga att bära, utan det handlar om att man bryr sig om vad det står i Guds ord och tar vara på det och funderar, vad vill Gud, vad menar han med det här ordet? Och så vill man inför honom hålla provet. Vi kan titta på det också. Det står i andra Petri brevs tredje kapitel och 14 vers, så står det så här: därför mina älskade, eftersom ni förbidar detta, och då talas det om att vi förbidar Herrens dag som ska komma, och vi ska vara ha helig vandel och gudsfruktan, står det. Och därför, eftersom ni förbidar detta, ska ni med all flit sörja för att ni må för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid. Det är ju så fruktansvärt viktigt att vi fattar skillnaden på främmande läror och att vi förstår Herrens bud. För vi har ju verkligen ett Guds ord som vi ska följa. Hebreerbrevet 13 kapitlet och 9 versen, så står det så här: låt er inte vilseföras av allehanda främmande läror. Här har vi de här onda, vederstyggliga fåglarna som vi läste om när det gäller sjökan. Och låt er inte vilseföras av allehanda främmande läror, till det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom offermåltider. De som har befattat sig med sånt har inte haft något gagn därav. Det spelar ingen roll om vi följer alla möjliga läror på det sättet, men vi blir styrkta i vårt hjärta av nåd. Det spelar ingen roll hur vi följer hans bud och allt det, för vi är ändå frälsta av nåd. Det är nåden som gör oss frälsta, och i början har vi svårt för att gå på rätt sätt. Det är klart att så är det med ett nyfött barn. Vi kan ju inte klandra det för att det inte klarar av att gå. Och det gör inte en nyfödd kristen heller på rätt sätt. Men så småningom så blir den allt mer säker i stegen och förstår hur den ska gå. Men för den skull är vi frälsta av nåd. Det finns inget annat än Jesu blod som har tvagit oss rena ifrån all synd. Men då älskar vi Jesus. För har vi fått mycket förlåtet, då älskar vi också mycket. Och förstår vi att vi har inget att berömma oss av, utan vi har fått nåd att få evigt liv och få vandra med honom, då älskar vi honom. Och då älskar vi dem som är födda av honom. Då älskar vi allt som har med Jesus att göra. Och alla hans bud. Hans bud är inte tunga. De kan vi följa när vi älskar honom. Vi ska titta i Kolosserbrevet 2. Där står det om ordningen. I 5 versen. Ty om jag och till kroppen är frånvarande, så är jag dock i anden hos er och gläder mig när jag ser den ordning som råder bland er och när jag ser fastheten i er tro på Kristus. Så som ni nu har mottagit Kristus Jesus Herren, så vandra i honom och var rotade i honom och låt er uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni har fått och överflöda i tacksägelse. Och så kommer det här: se till att ingen får bortföra er som ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga vishetslära, i det att han åberopar fäderna ärvda människomeningar och håller sig till världens makter och inte till Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen, och i honom har ni blivit delaktiga av den fullheten. I honom som är huvudet för alla andevärldens furstar och väldigheter. Vi har kommit till honom och vi är i honom. Och i honom är vi iklädda hans rättfärdighet. Så inför Gud är vi rättfärdiga. Vi behöver inte bygga på det på något sätt. Men mer och mer ska detta bli synliggjort i oss också. Men det finns då människor som kommer där med fäderna ärvda människomeningar. Man menar att kristenheten har i alla tider haft det här och det här, och därför så ska vi ha det också. För att majoriteten på något sätt har rätt. Jag upplever att Guds folk numerärt har varit en ganska en liten skara i förhållande till denna stora. Det står ju om den stora kyrkan. Den är stor, men Guds folk är en liten skara. Frukta inte du lilla jord, säger Jesus, till jag, det har behagat er fader att ge er riket. Vi har fått ett rike, och tack och lov att vi får ha detta förhållande till honom. Kär Jesus, tack att han är så god. Det finns ju ordningar i Guds församling, och de ska vi beakta och ta vara på. Om vi läser Guds ord, så ser vi att det verkligen finns ordningar som vi ska så småningom växa in i och förstå. För det är inte så att det är ett flum i Guds församling, så att allt kan ske hur som helst. Vi ser ordningar. Om vi tittar i Första Korinthierbrevet 14, så ser vi ordningar som måste råda i gudstjänstlivet. Och det ska vi beakta. Vi ska ta vara på alla de förmaningar som finns i hans ord. Nu vill jag läsa som avslutning idag, så vill jag läsa en psalm som jag tycker kan passa till avslutning här. Psalm 147. Halleluja! Ja, det är gott att lovsjunga vår Gud. Ja, det är ljuvligt. Lovsång höves oss. Herren är den som bygger upp Jerusalem. Israels fördrivna samlar han tillhopa. Han helar dem som har förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han. Han bestämmer stjärnornas mängd. Han nämner dem alla vid namn. Vår Herre är stor och väldig i kraft. Hans förstånd har ingen gräns. Herren uppehåller det ödmjuka, men det ogudaktiga slår han till jorden. Höj sång till Herren med tacksägelse. Lov sjung vår Gud till harpa. Honom som betäcker himmelen med moln, honom som bereder regn åt jorden, honom som låter gräs skjuta upp på bergen, honom som giver föda åt djuren, åt korpens ungar som ropa. Han har icke sin lust i hästens styrka, hans behag står ej till mannens snabbhet. Herrens behag står till dem som fruktar honom, till dem som hoppas på hans nåd. Jerusalem, prisa Herren, Sion, lova din Gud, ty han har gjort bommarna för dina portar fasta. Han har välsignat dina barn i dig. Han skaffar dina gränser frid. Han mättar dig med bästa vete. Han låter sitt tal gå ut till jorden. Hans ord löper åt stad med hast. Han låter snö falla så som ull. Rimfrost strör han ut som aska. Han kastar sitt hagel så som smulor. Vem kan bestå för hans frost? Åter sänder han sitt ord. Då smälter det frusna. Sin vind låter han blåsa. Så då strömmar vatten. Han har förkunnat för Jakob sitt ord. För Israel sina stadgar och rätter. Så har han icke gjort för något hedna folk. Och hans rätter, dem kännade icke. Ja, det är mycket välsignat att läsa psalmerna. Jag skulle kunna läsa mera där, men vi hinner inte så mycket mer idag. Så jag vill önska dig Guds välsignelse och hoppas att jag på något sätt har kunnat förmedla något av de tankar jag hade inför det här programmet. Må Gud välsigna dig, så hörs vi återigen om en vecka.